Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Studio Krim med mig Torbjörn Granström, och idag har jag med mig spaningsledare Rickard Holtz vid Södertäljepolisen. Välkommen.
Hej. Tack så mycket.
Hösten 2022, när konflikten rasade som allra värst mellan de båda narkotikasäljande grupperingarna Ronna-falangen och Saltskog-falangen, så jobbade du med ett särskilt uppdrag, nämligen att få bort de mest tongivande och våldsdrivande personerna från gatan. Ni kallade insatsen Apostlarna. Ni inriktade er särskilt på Ronna-falangens ledarkärna bestående av 5 personer. Om vi börjar där, varför kallar ni den här insatsen för just Apostlarna?
Ja, det kom sig utav att man klurar ju alltid på liksom, vad ska vi benämna den här operationen eller den här insatsen. Och då landade det i Apostlarna utifrån att de här 5, om man ska kalla det så, eller den grupperingen som de tillhör, ett yngre skikt av ledaraktörer som tagit liksom platsen efter att det tidigare ledarskiktet låst in eller försvunnit och lämnat kriminaliteten av olika skäl. Så det är liksom lärjungarna som sen går i mästarnas fotspår.
Ja, just det. Och högst av de här 5 personerna som var liksom ledarkärnan i Ronna-falangen var Marcus Türker och nummer 2 Josef Sado. Vilka roller hade de här egentligen i det här narkotikasäljande nätverket?
Våran uppfattning blev ganska snart att Marcus Türkers roll var som ledargestalt nummer 1 och hade liksom ansvar för kontakten med ledare i andra kriminella nätverk, att liksom organisera och göra upp affärer och ja, men till exempel internationella kontakter för att styra upp verksamhet. Ofta, vilket även i det här ärendet kunde vara på spanska solkusten, och det kan också vara andra europeiska länder där de ofta sammanstrålar, då är det ofta de här tongivande som gör det. Och det var Marcus roll, vår uppfattning. Så. Josef Sado hade vi en uppfattning av att han var den som styrde det praktiska kring logistiken när det gäller narkotikaaffärerna. Lite av en knarkgeneral, om man ska säga
ja, just
så.
Det. Det var han som satt med mobiltelefonen och pratade med leverantörer och sa vi lämnar, ja, och kom överens om vad det skulle hämtas upp på.
Ja, och även
eller vilka som skulle hämta upp kanske.
Även Josef uppfattade vi liksom som en, han var ju en högre ledarposition och digitalt kommunicerade med andra högt uppsatta ledargestalter i andra kriminella nätverk. Så att han styrde lite grann som en marionettdockmästare.
Och sen var det 3 till som vi på Länstidningen inte har namngivit. Går det att säga någonting om deras roller? Kort bara.
Ja, men man kan säga att samtliga där hade ju roller som att ingå i kärnan av det som de själva kallade företaget då. De tog alla procent utav den narkotikahandel som var vinstdrivande då. Och olika utifrån sin funktion i vår uppfattning. Och man var med vid viktiga möten när det diskuterades inkommande narkotikapartier. Och en av dem, kusinen då, till Marcus Türker, var ofta chaufför. Men hade kanske en mer handgriplig roll, vilket det sen visade sig i ärendet också. Jag kunde själv hantera och vara mellanhand mellan springpojkar och ledare.
De här apostlarna, de kallade sig egentligen företaget och de delade upp intäkterna mellan sig. Marcus Türker, ni hittade ju sen papper på det här att de hade skrivit ner procent. Liksom. Marcus Türker fick mest, sen kanske det var Sado, jag vet inte, ja, och de andra fick väl ungefär lika mycket eller något sånt, på, nästan.
Ja, fanns en logik med en ganska jämn fördelning i ledarskiktet, såg det ut som.
Ja, och om vi bara liksom fortsätter vid Ronna-falangen då, Som du sa, det var en yngre gruppering som hade klivit in och tagit över ledarskapet i, vad ska vi säga, gjort anspråk i alla fall på att ta över ledarskapet i Södertäljes undervärld. Men till skillnad från de här äldre som hade åkt fast vid Enkerochatt-rättegångarna eller Enkerochatt-avslöjandet 2020, ett par år tidigare innan det här kriget på gatorna, så accepterade inte alla den här rånarfalangen som efterträdarna av ledarskapet. Vad berodde det på, tror du?
Ja, jag tror ju att det kan ha gjort med framförallt två faktorer. Där den ena är att det här var ju en gruppering, är en gruppering som är väldigt starkt förankrad i en specifik stadsdel, i det här fallet Ronna. Och att det kanske inte är självklart för övriga delar av den kriminella världen i Södertälje att det är just den stadsdelen som ska sätta tonen och bestämma vad som ska ske. En annan del är ju att det fanns en generell uppfattning som kom till oss att den här företaget drev marknaden ganska hårt, skulle ha ganska mycket betalt för den narkotika som gick ut på marknaden och satte regler om att ingen annan fick hämta narkotika in till Södertälje förutom dem. Så att det var de som var tratten in. Det här blir ju också sånt som blir kostsamt för andra och det skapar missnöje. Så att det var en bild att vi tror att det var grunden till att det började uppstå skav.
Mm. Och dessutom blir det ju konsekvenser då när folk tar in vid sidan och de här upptäcker det. Då ska de bestraffas och sådär och så uppstår konflikter lätt.
Ja, och de här personerna jobbade både med att bestraffa genom botar, det vill säga att du har höga skadestånd som är nästan i praktiken omöjligt att betala tillbaka om du har brutit mot de här reglerna, eller att man var väldigt snabb också att ta till våld. Och det var en bild som vi från polisen hade, att det här är en gruppering, ett nätverk med ett väldigt högt våldskapital och en god tillgång till vapen.
Mm. Och då vet vi att det blev ju konflikter, och den andra falangen som den har kallat Saltskogfalangen, det här utmynnade ju som sagt i ett öppet krig på gatorna i princip med flera dödsoffer. Och 2022 då så hade ni det här uppdraget, apostlarna, att helt enkelt få bort de här tongivande ledarpersonerna ur Ronna-nätverket från gatan. Hur gick ni tillväga för att liksom ringa in och följa de här individerna?
Det kan man ju säga att det pågår ju liksom ett ständigt kartläggningsarbete från polisens sida att följa de här kriminella miljöerna, försöka identifiera vilka som är de tongivande personerna, vilka är de som skapar de stora problemen, vilka driver på våld, och det blir viktigt för oss att följa det för att kunna göra rätt typ av insatser. Och i det här fallet så hade vi gjort analyser och kommit fram till att Markus Tyrker och hans närmsta krets var riskpersoner som behöver arbeta med. Så det fanns en påbörjad långtgående plan för att bedriva ett liksom proaktivt arbete att identifiera och lagföra dem för den brottslighet som vi hade uppfattning om pågick. Och det blev då inom ramen för Operation Apostlarna.
Mm. Hade den börjat med den insatsen eller planen liksom innan det började skjutas som värst, eller var det efter?
Ja, men rent formellt så hade vi ju full operativitet i den här operationen redan i augusti. Så det var ju pågående arbete innan den värsta våldsvågen hade startat under hösten.
Ja, just det. För den kom igång i slutet på september, början av oktober.
Ja.
Och vad var det ni gjorde då, angripligen så att säga?
Nej, men vi påbörjade ett kartläggningsarbete av de mest centrala individerna, Markus Tyrker, Josef Sado och kusinen då. Sen fick det här växa och vi involverade fler personer. Det inleddes ju fysisk spaning och hemliga tvångsmedel. Vi behövde bilda oss en uppfattning liksom, om hur lever de här sina liv? Vad är deras liksom, dagliga mönster? Hur kommunicerar de kring de brotten som vi misstänker att de bedriver under affärsmässiga former löpande? Och vilka andra utförare är det som är centrala som de använder i den här brottsligheten? För hypotesen var ju att sannolikt utförs merparten av den fysiska handgripliga brottsligheten utav springpojkar som instrueras från ledarnas
just det.
Ja, kommando.
Ni fick en rätt bra bild av det här helt enkelt. Ni avlyssnade bland annat ett ställe där de ofta satt och snackade utanför en livsmedelsbutik i Ronna, utanför Chams Livs. Var det... Ni satte mikrofon under bordet, eller hur var det?
Ja, men vi fick helt enkelt försöka se hur tror vi att de kommunicerar, och en bild var ju att det skedde fysiska möten ofta återkommande på den här platsen, och att vi hade en uppfattning om att där man träffas där och pratar så är man ofta ledargestalter men även springpojker, att vid de här tillfällena så kommer det diskuteras kriminalitet och de brott som förundersökningen avser, i det här fallet narkotikaverksamheten. Så vi fick helt enkelt jobba för och fick till en lösning för att kunna ta upp ljud på platsen, och vi hade även kamerabild. Så att det var lite på det sättet vi fick jobba för att ta del av och få in bevisning som vi behövde ha för att kunna leda det här till åtal i slutändan.
Och det där är ju rätt intressant att följa i förundersökningen sen, när man hör hur Marcus Türker allt ifrån prata med de andra i företaget till att peppa de här yngre, liksom hur de ska möta sina föräldrars invändningar för sina livsval och såna här saker. Under den här tiden stärktes liksom er bild, bara att er hypotes stämde helt enkelt med det här med springpojkar och allting.
Ja, alltså dels så är det ju som du säger, men i förundersökningen finns det ju exempel på hur Marcus Türker instruerar springpojkar och andra nätverkskopplade personer om hur man ska liksom sköta sin business i ett kriminellt liv. När man bor hemma med familjen och så vidare, hur förhåller man sig till dem? Vilken typ av betalning är rimlig för att man delar upp narkotika eller förvarar den, transporterar, vem som ska hålla i säljtelefonen. Det var tydligt att ända ner till den nivån så hade han liksom saker att säga till om hur mellanchefer, om man ska kalla det så, ska sköta sin verksamhet. Så på det viset lite av en unik inblick i det som vi annars jobbar utifrån som hypoteser eller får in underrättelsevägen, så funderar vi det på svart och vitt. Men också hur man faktiskt hade möten och diskuterade hur narkotika ska bokas upp av köpare i större partier, vilket pris som gäller. Ja, det kom ju även då när Josef hade sina utsättningsmöten med övriga företaget.
Märkte ni på något sätt att de här ökade i välstånd, liksom att de fick in en massa cash och sådär när de hade tagit över marknaden? Märktes det någonting på deras livsstil?
Nej, det skulle jag säga att det generellt sett inte syns så mycket. Det är klart att det är vanligt med lyxartiklar, att det kan dyka upp guld för 100 000 kronor som plötsligt tar som smycken, eller dyra, värdefulla klädesplagg, märkeskläder och bilar och så. Men det vet också de här gängen med sig, att myndigheterna aktivt söker efter brottsvinster och vi beslagtar dem eller utmäts av kronofogden och så vidare. Så att det är sannolikt så, och ofta visar sig vara så, att mycket brottsvinster omsätts eller förvaras och kanske investeras i fastigheter i utlandet och så vidare. Så att det till synes kan en person leva i en lägenhet, en hyresrätt tillsammans med familjemedlemmar i ett miljonprogram, men samtidigt var god för miljontals kronor på något sätt i svarta pengar då.
Mm. Och hur gick det till? När kunde ni slå till och ta den första av de här då?
Ja, men vi hade ju en spaningsinsats som gick även internationellt inledningsvis, där vi kunde följa Marcus Türker till Spanien och med hjälp av spansk polis då fastslå att han hade ett affärsmöte av en form nere i Malaga, och vår uppfattning blev att det här var en beställning av ett narkotikaparti, vilket sen stärktes i hypotesen utifrån de här rumsavlyssningssamtalen vid den här kiosken i Ronna då. Och när det sen följde på ett möte där Josef Saad och tydligt instruerade att narkotika var på väg och att man inte skulle ta någonting över telefonerna, så blev det väldigt intensivt kring att försöka lokalisera hur den här narkotikan kommer in och var. Och där har vi den första liksom, kontakten med narkotika på fysiskt i ärendet, där när en kriminell individ från Nyköping kontaktar Josef och vill prata med honom. Och Josef hänvisar direkt till en chatt. Vi förstår att det förmodligen rör sig om en krypterad plattform som vi inte har tillgång till, men vi kopplar in telefonavlyssning på den här Nyköpingsaktören och fokuserar på honom med hypotesen om att det är de facto narkotika han ska köpa från nätverket i Södertälje. Och inte allt för långt därefter så tar sig den här Nyköpingsindividen till Södertälje tillsammans med egna springpojkar. Har ett möte i Ronna med Marcus Tyrker och Josef Sado. Och därefter så får hans springpojkar möta springpojkar från Ronna Falangen i närheten vid bensinstation. Där de misstänks då ta emot narkotika. Och de kontrolleras sedan av spanare och man hittar ett... drygt hekto kokain, vilket är det är 2 års fängelse i straffskalan, så det är en ansenlig mängd i sådana här sammanhang i alla fall.
Så då fick ni bekräfta att det finns en knarkgömma någonstans?
Ja, och vi visste ju också då vid det laget vilka springpojkar som vi tror hade levererat narkotikan och kunde rikta om vårt fokus lite åt de här individerna då.
Och hur hittar ni sen knarkgömman?
Ja, men det blev inte helt enligt den planen som jag såg framför mig inledningsvis, för det som sker efter det här, den här narkotikaaffären med Nyköpingspersonen sker den 20 september 2022. 3 dagar senare så sker en händelse som var helt oförutsedd, där Josef Sado och en annan person från företagets kärna då tar sig till stadsdelen Saltskog, och där blir de till synes överfallna av åtminstone 2 stycken okända skyttar då, som beskjuter dem i flertal skott, och Josef blir skjuten och träffad i ryggen. De lyckas ta sig från platsen och ta sig till sjukhus, och han klarar sig och överlever utan allvarliga skador.
Just det, ja, det är bakhållet i Saltskog den 23 september när kulor slår rakt in i alla aktivitetshuset där det är någon ungdoms fest av något slag som pågår.
Jag får mig.
Och som tur då, så skadas ingen annan vid det händelsen.
Men det var startskottet till vad ska vi säga, den blodiga konflikten som skulle följa på det här.
Ja, och där blir det både en allvarsnivå för oss i att vi behöver skifta vårt fokus lite grann från narkotika till våld, men också ännu mer intensivt jobba för att hitta sätt att kyla ner den här konflikten, kanske genom frihetsberövande i det pågående ärendet. Och det gör också att situationen kompliceras, från att de misstänkta både på ledar- och springpojknivå har haft ett mönster där man träffas öppet, ute, pratar, man rör sig på enligt en normal rutin, så ändrar de ju sina metoder när det, liksom deras vardag går in i en form av hotfullt krigsläge. Och då bryter de sina beteendemönster rätt rejält, vilket ju försvårar lite grann inledningsvis. Så att den kartläggningsarbete som vi påbörjat mot dem ritas om.
Just det, det är då Tyrker och Sado bland annat barrikerar sig igen, eller gömmer sin hemliga lägenhet i Grusåsen till att börja med. De någon slags bas därifrån kriget förs.
Ja.
Ordergivningen eller om man ska säga. Okej, men ja, för en vecka efter det här bakhållet i Saltskog, då sker det första mordet i Ronna. En 19-åring i Saltskogfalangen skjuts ihjäl vid Rösberga förskola, och därmed börjar den här öppna, blodiga konflikten, liksom intensiva fasen i konflikten. Den kan ha pågått lite tidigare, för det fanns ju en del mord där på vårkanten som kan ha anknytning till den här konflikten, men nu var det öppet krig som blev. Dagen efter det mordet så sker då sen det här tragiska felskjutningen med 41-åringen på Enhörnaleden. Och sen några dagar efter det så sker den här MC-räden inne i Saltskog, där det skjuts ihjäl en person och skadas sen. Och då, hur fick du jobba då liksom? När allting det här sker så snabbt och det är 3 mord inom loppet av 7-8 dagar. Kände du ett tryck på det då att nu måste vi leverera, hela Sverige titta på oss?
Jo, det var en väldigt intensiv period. Dels så har jag nog aldrig i min karriär jobbat så mycket som jag de facto gjorde då. Vi var väl tvungna att skriva på övertidsdispenser för att facket skulle godkänna att jag var kvar på jobbet vid ett par tillfällen. Men man var både sliten och trött, men kände också ett viktigt stort ansvar. Och det var kommunicerat även från den högsta ledningen att man hoppades på och gärna ville se att vi lyckades nå fram för att bryta den här våldsspiralen. Och det vi hade ju ett fokus på springpojkarna som levererade narkotikan vid den 20 september och hade ju sett att de var väldigt aktiva inför det första mordet. De hade märkliga beteenden, rörde sig uppmärksamt och maskerade sig, vilket inte alltid behöver vara helt ovanligt i den här miljön, men det var ändå avvikande. Och senare samma kväll så sker mordet på uppe vid Rösberga. De grips ju också sen efter det mordet.
4 personer.
Ja, så i samband med det så verkställer den personalen som jobbar i operation apostlarna själva husrannsakan hemma hos den ena av de här ynglingarna, och där anträffas det ett par nycklar, nyckelknippor som visar sig liksom leda oss vidare rätt i vårt arbete med narkotikan.
Just ja, och de här nycklarna, vart leder de?
De kunde via en sån här inpasseringsblipp spåras till en adress på Kvarnbergagatan centralt i Södertälje.
Just det, alldeles vid Science Park.
Ja, så där inhämtas det ett beslut från åklagare om husrannsakan som vi sen genomför på ett så diskret sätt som vi kan, utifrån att vi har en förhoppning om att det här kan vara en förvaringsplats av narkotikan som vi söker efter. Vilket också visar sig åtminstone till viss del stämma, för där inne är det en helt urblåst lägenhet utan några som helst möbler egentligen. Men däremot mycket material för hantering och förvaring av narkotika. Det finns även narkotika i mängder som stiger över grovt brott ganska brett. Liksom. Så det är både kokain och cannabis, en hydralpress för ompressning av det där och förpackningsmaterial som ligger inne i den där.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ja just det, och då har hittat liksom Ronna Falangens, vad ska vi säga, knarklagerlägenhet där alltså. Och ni sätter upp kameror och hemliga kameror och avlyssning där.
Ja, men idén blir helt enkelt att vi kan inte nöja oss med ett beslag av narkotika och eventuell teknisk bevisning som vi inte har någon aning om det finns fingeravtryck eller DNA på det här, utan vi behöver liksom jobba på att knyta det här mot huvudmännen så gott som vi kan. Om misstanken som den är då är att det är Markus Türkers inbeställda narkotika som Josef Sado har haft någon form av förfogande över, så har han förmodligen inte hanterat det själva. Så vi sätter den teknik vi kan helt enkelt med kameravakning och ljudupptagning och bevakar den här lägenheten i väntan på att någon kommer komma dit för att välja hämta det, då det ändå rör sig om narkotika till ett par miljoner i värde åtminstone.
Ja just det. Så ni kan ju dra slutsatsen, det har säkert sålts en massa av det här partiet som Markus Türke styrde upp, misstänks ha styrt upp där nere. Men ni bytte ut det här narkotikan mot någon form av låtsas narkotika som ganska snabbt skulle upptäckas. Mm. Och sen avvaktar ni det här. Och här hade ni ju också en chans att kunna få bort väldigt många i ett svep ifall ni hade tur.
Ja, och frågan var helt enkelt, kommer de våga komma dit eller inte? Men vi inledde telefonavlyssning mot den personen som hyr lägenheten utav fastighetsbolaget där. Och det visar sig inom ganska kort att den här personen hör av sig och vill ha nya nycklar och säger att de har försvunnit, att han tappat dem. Och han är också i kontakt med springpojkar i Ronna-falangen som är väldigt måna om att få nycklar till den här lägenheten. Så vi förstår att vi uppenbart är skär rätt ute och att de är väldigt intresserade av att komma in i lägenheten.
Det där är ju intressant, alltså, för att då vet de att ni har slagit till hos springpojken, hittat de nycklarna förmodligen, kanske. Men ändå så fortsätter de här, de överger inte lägenheten. Vad tror du det berodde på?
Ja, förmodligen har man ju vidtagit försiktighetsåtgärder, tittat av om polisen har varit där och liksom gjort sina egna spaningsval då kring det här. Sen tror jag att det helt enkelt är så att en springpojke är ju utbytbar, men det handlar om ändå hyfsat stora värden, så för Markus Tyrkers del så är det nog värt att offra någon för att se om man kan hämta hem där, om det är så att polisen inte hittat det. Sen kan jag tänka mig, jag vet det från tidigare erfarenhet, att man trålar säkerligen av media och tittar om det kommit skrivet någonting om större narkotikabeslag, så har det inte gjort det så kanske ytterligare talar för att i vågskålen att man vågar chansa.
Mm. Och då satt ni och spanade, ni hade spanare på plats och ja, vad hände sen?
Nej, men efter lite om och men så har ju den här lägenhetsinnehavaren då hämtat ut nycklar. Han har lämnat över nycklarna efter att själv varit och tittat i lägenheten, där han liksom själv noterat att det finns narkotika, och han blir väldigt mån om att det här måste bort. Han vill inte hamna i trubbel, och där någonstans börjar liksom snaran dras åt, och sen dröjer det ungefär ett dygn. Och då dyker det två personer upp som kommer till platsen, maskerar sig och åker upp i hissen och kort därefter går in i lägenheten.
Just det. Och då slår ni till, eller?
Ja, och det som var överraskande där var ju att det inte bara var, som vi trodde, en eller två springpojkar, utan en av dem som kommer till lägenheten är ju en i företaget, det vill säga Markus kusin.
Chauffören?
Ja.
Just det. Och då har ni en av de här, kan man säga, apostlarna gripen på plats där. Och den här utredningen kring den här knarklägenheten och narkotikan kommer ju leda till att fler och fler plockas in också. Många av springpojkarna tas in och det blir väl misstankar mot fler och fler ju mer tiden går. Men i det här läget så, när ni har slagit till mot den här lägenheten just nu, då är vi framme, tror jag, är det 15 oktober?
Ja, det stämmer.
15 oktober 2022. Vad händer härnäst då?
Nej, men som du säger så, det är ju flera springpojkar som agerat så kallade knasvakter kring lägenheten som grips efter det här. Det är också de personer som hjälpt till att fixa fram nycklarna grips. Svartmäklaren som har ordnat kontraktet till nätverket via den här fastighets, eller han hyresgästen, grips ju också. Känslan blir att både liksom risken för att bli utsatt för våldsbrott, men även trycket från de här gripandena har gjort att huvudmännen ytterligare liksom drar sig tillbaka och håller sig undan, gömda i lägenheter runt om i staden och ligger lågt. Det kommer även in något avlyssnat telefonsamtal på Josef Sado där någon frågar och säger att jag hörde att ni torskar på Markus grejer, och Josef säger att det är många mannar som är borta nu, det känns som polisen bara jobbar mot oss.
Så, ja, just det.
Så de upplevde ju att de var under väldigt hård press från olika håll. Och det kändes som att spaningen gick in i ett stand och liksom utredningen fortlöpte hela tiden och vi fick värdera bevisning. Men där noterade vi också att plötsligt så lämnar ju Josef Saad och Markus Tyrke Södertälje. Och där Markus reser till Portugal och Josef tar sig ner med ett par andra då ur företaget ner till Malmö.
Just det, de lämnar staden båda två. Vad tror du, om vi börjar med Markus Tyrker, vad tror du hans resa till Portugal syftade till? Var det återigen att sy ihop någon knarkaffär eller?
Det är inte helt klarlagt. Mönstret följde ju samma typ av mönster till viss del som det gjorde när den första narkotikaresan gjordes i augusti. Då åkte Markus till Spanien och samtidigt åkte Josef tillsammans med ytterligare person från företaget ner till Malmö. Och nu tycktes det här upprepas, dock var det ju Portugal som destination istället för Spanien. Men Malmöresan liksom sker parallellt på samma sätt.
Så, vad tror du det berodde på?
Ja, men där var ju en tanke om att det kanske var ny narkotika som skulle beställas in. Men samtidigt så fanns ju också en beredskap för att de kanske antingen försöker fly, så vill säga fly rättvisan, eller ligga lågt och komma bort och minska risken för att bli utsatt för ett mord helt enkelt.
För de var ju tydliga måltavlor även för den andra sidan i den här konflikten.
Ja, det är ju, som nämnts tidigare, så var det ju en väldigt liksom, extrem situation här med många våldsbrott och två tydliga ledarsidor i en konflikt liksom, inom en stad. Så att närvaron här är såklart ökar risken för att man kan bli skjuten. Så det är också en del som vi tror kan ha påverkat.
Ja, vad gör de nere i Malmö då? De här tre.
De umgås väldigt frekvent med andra kriminella i ett annat nätverk då i Malmö. Och det är ju samma personer som de tidigare haft kontakt med. Så att de bor i en lägenhet tillsammans med de här personerna. Rör sig runt lite grann in i staden och verkar liksom, ja, hålla sig kvar där helt enkelt.
Om jag förstår det rätt då, så ni utreder ju, dels försöker ni stoppa våldet på gatan, dels så fortsätter den här utredningen kring knarklägenheten och tuffa på. Det senare leder till att ni börjar hitta spår som gör att de här som befinner sig i Malmö och Portugal börjar dras in mer och mer i knarkärendet. Och ni ser en chans kanske att få bort dem i ett slag.
Ja, vi hade ju som tidigare liksom den här inspelade samtalen från de här avlyssnade platserna, kopplingen till narkotikaaffären den 20 september och till springpojkarna. Så det fanns ju liksom mycket som talade för att man låg på en bit av en skälig misstanke mot huvudmännen. Men sen när vi kunde gå igenom materialet och se att det fanns liksom uppkopplings uppgifter mot Kvarnberggatan som samstämmer med nyckelinpassager och alla sådana bitar, så klarnar bilden av att man haft en ganska aktiv roll kring narkotikaverksamheten som går upp och liksom leder i någon form av bevisning. Mm. Så där togs sen beslutet i samråd med åklagaren att det var ett läge att hämta in och frihetsberöva ledarskiktet då.
Där nere i Malmö. Och ja. Det gjordes då. Man slog till och man gick in i en lägenhet där och då var det väl så att en av de här tre i företaget som befann sig där, den äldre av dem höll jag på att säga, han hade faktiskt åkt hem någon dag innan. Så det fanns två kvar där i Malmö.
Ja, precis. Och där, det som var väldigt viktigt i slutändan i det här visade sig, det var ju framför allt en telefon som fanns i lägenheten som ingen ville kännas vid.
Just det, ni kommer in i en lägenhet, det finns fullt av personer där, bland annat den här ledartrojkan plus Malmökriminella kan man säga.
Ja.
Och det finns en massa mobiltelefoner som ligger på ett bord samlat, eller hur var det?
Ja, precis. Så, och där kan man ju koppla olika telefoner till olika individer, och det liksom, men en specifik telefon var det ingen som ville kännas vid. Däremot så var den telefonen av oss redan intressant kopplad mot Josef Sado då.
Så det är intressant. När polisen kommer in och säger att ni får hämta er telefon, så ligger en kvar på bordet. Och det är ungefär 10 personer som befinner sig där inne eller något sånt då, ungefär lika många telefoner. Och det är Josef Sados knarktelefon.
Ja. Så den tas ju också i beslag och sen så kan vi extrahera information från den, och den liksom sammantagna bilden som utredningen utvisar är ju att det är Josef som varit brukaren av den här telefonen. Den har följt honom och hans sociala telefon, den har han fotat sig själv bland annat i den här telefonen, men det som är mest intressant för utredningen är ju då att det förekommer chattar från den krypterade appen Signal där Josef då pratar med huvudmän i det så kallade Foxtrot-nätverket kring narkotikaaffärerna och just den narkotika som hamnar på Kvarnberggatan. Och det här pågår över tid och avser ganska stora partier med en viss frekvens.
Mm. Och då ska vi säga så att det här var innan Foxtrot-nätverket föll ihop i inbördes strider.
Ja.
Och en av dem han hade kontakt med där var väl just den här så kallade jordgubben, Ismail, som är just nu i en konflikt med Rawa Majid.
Ja, och då kan man i alla fall uppfatta som att Josef Saad och jordgubben har, de har en goda relationer med varandra och kan både ha en liksom affärsmässig men också en liten skämtsam ton.
Foxtrot har uppenbarligen insett att Södertälje är bra att göra affärer med.
Ja, precis. Så det är ju ett nätverk som har ett gott renommé. Det har funnits länge, liksom varit allmänt känt, blivit mycket omskrivet och anses ha en god ekonomisk situation. Så att, det, att göra affärer med Södertälje är nog attraktivt för andra kriminella nätverk generellt sett.
Så det här tillslaget, leder det till att de här två nygriper försvinner från gatan då?
Ja, de häktas och det blir i slutändan en ganska lång häktningstid fram till med åtal och domar. Förutom en av dem då i företaget som ganska omgående släpps. Egentligen för att bevisningen i det läget är inte lika tunt. Ärendet har inte fram till dess fokuserat på honom och det finns en mindre bristande bild. Men den kommer ju sen att växa under utredningsgång.
Han finns med i företaget men han liksom följer med mest. Man vet inte exakt vad han har gjort då. Ja. Men Sado, nummer två då, sitter helt enkelt och då har ni, och den här andra personen som ni släpper, han sitter ju vid det här läget också. Så att tre av fem är liksom apostlarna är nu inkapaciterade. Vad händer med turken nere i Portugal då?
Men vi får ju, vi känner ju att när vi slår till mot Josef Saad och de andra i ledarkärnan så finns det en stor risk att Marcus Türker anar oråd och förstår att han är här näst och att han kanske kan tänkas komma och vilja fly från EU-Schengen och då blir det svårare att nå. Så vi har både parallellt men även efter det här då ett samarbete med portugisisk polis där vi lokaliserar Marcus i Lissabon och vi åker även ner en liten delegation där jag själv är med och har möte med portugisisk polis, presenterar liksom insatsen för dem och vilka beslut vi har från domstol om europeisk utredningsorder och sen så jobbar de på med liksom lokalisering och spaning för att sen kunna gripa Marcus och genomföra husrannsakan i det hotell där han bor.
Så ni var där helt enkelt fysiskt och hur långt ifrån deras hotell befann ni er då som närmast?
Det visade sig att vi befann oss och Marcus hade tagit in på ett hotell bara ett par hundra meter från den nationella polisens huvudkvarter. Så vi var ju nästan som man kunde kasta en sten från fönstret ner. Så det var lite lustigt om man ändå säger i slutändan.
Kanske ska säga att han var där med en äldre person inom Södertälje-nätverket, en som är kopplat till mer det gamla Södertälje-nätverket. För under den här tiden så vi har pratat om nu, från det att Ronna Falangen tog över, så har man ändå sett att Marcus Türker har fått ett visst erkännande även av de äldre. Det har hänt någonting. Det känns nästan som att en gammal konflikt med de här äldre har stökats över och man har gått vidare och kanske accepterat Marcus Türkers roll.
Ja, precis. Och det fanns en motsättning strax innan det här enkro-tiden, om man ska kalla det då, när enkro-chattarna knäcktes, som det fanns en konflikt som tycktes blommat upp mellan den här yngre grupperingen Marcus Türker mot de äldre. Mm. Men som efter frihetsberövandet av de äldre tycks övergå till någon form av acceptans, som du säger, och att det äldre gardet i större utsträckning kontrolleras tillsammans också med Ronna Falangens liksom aktörer.
Mm. Och då sitter ni där i, vad händer i Lissabon?
Ja, men Marcus Türk grips där sen och det beslutas av domstol i Portugal att han ska utlämnas till Sverige.
Men han grips inte för den här knarklägenheten. Han grips inte riktigt för det, om jag fattar.
Ja, han, utan grips, det händer ju något annat där. Han grips inledningsvis för narkotikaärendet i Sverige.
Okej, okay. Ja.
Men efter att domstol i Lissabon då beslutat att han ska utlämnas till Sverige så framkommer det uppgifter internt inom Portugal att Marcus är misstänkt för att ha begått ett brott i en hamnstad som heter Setúbal, bara någon mil från Lissabon. Det är några dagar tidigare som det skett ett mord vid en bensinstation och en person har blivit knivhuggen till döds. Och Marcus misstänks för att försökt kidnappa, så kallat människorov, av den här individen. Och sen att det ska blivit en situation där man också då knivhugger så illa att han avlider.
Är det samma person som man försöker kidnappa som knivhuggs, eller är det en vän till?
Ja, jag tror att det är nog på så vis att det är någon som försöker frita.
Just det.
Ja. Och då i samband med det blir en knivskärning. Så.
Just det, och det var något bråk om ett kontokort som de beskyllde de här unga portugiser för att ha snott. Man var ute och festade någon dag innan och sen så blev det... Det känns som att det där bara var något, det var något tumult som gick över styr. Det kan inte vara planerat att han skulle ha gjort det där, men det gick så illa helt enkelt.
Ja, och det verkar som inte bättre än så. Och det ledde ju till att Portugal kvarhöll Marcus där nere, så han är fortsatt liksom häktad i sin utvaro i Operation Apostlarna, kan man säga.
Just det.
Men har då varit en parallell rättsprocess i Portugal avseende det brottet.
Ja, för nu, jag tror han greps den 2 december.
Det kan stämma.
Ja, och då pratar vi bara några få dagar efter att ni hade gripit de här två andra i Malmö.
Mm.
Det var väldigt nära inpå. Och nu sitter alltså högsta ledaren turker i Portugal misstänkt för inte bara knarklägenheten utan även mord.
Ja.
Och där kommer han sitta ett bra tag. Och det som händer egentligen, om jag bara... kortfattat beskriver vad som hände sen, är att sen fortsätter ni med era utredningar. Ni fortsätter försöka lugna ner på gatan. Ni slår till, ni gör husransakningar i bilar, ni kollar överallt, ni hittar mängder av vapen. Och det här öppna dödandet, det liksom minskar, även om ni stoppar mängder av mordförsök med unga gärningsmän som kommer åkandes i bilar beväpnade och ni slår till. Och så där i Hovsjö var det en sån händelse där strax efter den här. Eller strax innan, någonstans i den här, vid den här tiden. Men det som händer med är ju nu att 4 av 5 av de här apostlarna sitter ju inkapaciterade på sina håll. En är kvar, och det var ju han som åkte lite tidigare från Malmö. Och det som händer med honom är ju mindre roligt, så att säga. Han mördas i Flemingsberg den 7 mars eller något sånt. Eller någonstans där.
Ja, det är den första kvartalet där, 2023.
Början på mars 2023. Då har det liksom gått. Turker grips 2 december. Det går några månader. Ni får lugnare på gatorna. Och sen sker det här mordet där ute. Och idag sitter personer misstänkta från Saltskog-falangen i det ärendet. Och det lär väl väckas åtal om inte allt för lång tid. Men nu har vi bara pratat om, vad ska vi säga, Ronna-falangens ledarkärna. Hade ni också koll på Saltskog-falangen.
Ja, men precis. Operationsplanen i den delen var att vi har ett aktivt arbete mot den ena sidan, de som anstiftar våldsbrotten, i från Ronna-falangen, som Operation Apostlarna, och sen en parallell operation som går mot den andra sidan, då Saltskogsfalangen, för att åstadkomma liksom samma effekter där.
Domarna kom ju ganska nyligen för den här narkotikalägenheten. Först kom ju tingsrättens dom. Den dömer Sado till ett flerårigt fängelsestraff. Jag tror att det är 7,5 år eller något sånt där.
7 år och 10 månader.
10 månader, ja. Men den här personen som släpptes, som vi sa, också tillhör ledarsidan, om man säger så. Alltså som tillhör företaget. Mm. Han som greps i Malmö, men släpptes. Han friades helt i tingsrätten. Han var ju inte ens frihetsberövad under förhandlingen, utan gick ju liksom ut och in i väntrummet och sånt där, så att man insåg att han kommer säkert att frias. Och det gjorde många av de här springpojkarna också. Det var några som fick lite straff här och var, men väldigt många friades. Men sen nyligen kom hovrättens dom, och den drömde till betydligt hårdare. Sado fick 1 år till nästan, 8,5 års fängelse. Den här killen som friades, han fick, vad var det? 6 år? Eller något sånt där.
Ja, han fick 6 års fängelse, ja. Precis.
Och sen så, några av de här springpojkarna och hjälpredorna som hade hyrt lokalen, eller hjälpt till och liksom, de dömdes också till ett par år här och var. Och chauffören fick, vad var det, 4 år och 4 månader i tingsrätten. Han överklagade till hovrätten, men strax innan det blev förhandling så drog han tillbaka sitt överklagande. Han måste ha fått några signaler nästan om att det här kan gå ganska illa. Och han gjorde nog rätt taktiskt sett som drog tillbaka den där, för att om den här som friades i tingsrätten fick 6 år, så hade nog han också fått ett högre straff. Men nu klarar han sig undan där med 4 år och 4 månader. Smart av honom, kan man ju säga. Mm. Så där fick ni liksom storslam, kan man säga. Hur kändes det då, att ni efter hovrättsdomen?
Nej, men det kändes ju bra utifrån att vi hade haft en tydligt målbild med utredningen, att kunna påvisa helheten. Det vill säga att det här var en verksamhet som sker över tid under affärsmässiga former, och att det är återkommande grova brott som sker, som bör liksom bedömas som en pågående brottslighet snarare än enskilda händelser på det sättet. Det är det som för oss som liksom poliser som jobbar i en problembild i vardagen ser ju att det här är ju ett kriminellt nätverk väldigt tydligt som begår brottslighet som sitt jobb. Medan det i en rättssal ofta förkunnas enskilda händelser i ett diarienummer. Liksom, att svårigheten är att kunna visa på flödet, verkligheten och det riktiga livet i en juridisk process.
Det är väl därför också man har sagt att de här indiciemålen, högsta domstolen har ju gett signal liksom om, eller sagt att man ska inte se varje indicie för sig. Man måste försöka se dem i sin helhet.
Mm. Och här kändes det som att hovrätten gick på den linjen och skriver och talar ganska tydligt om att det här var inte flera grova narkotikabrott som Josef Saad gjort sig skyldig till, utan det var ett synnerligen grovt narkotikabrott som det här företaget gjort tillsammans med samförstånd, om man kallar det så. Och därför döms ju den här mannen till 6 års fängelse, och sannolikt, som du säger, hade förmodligen även chauffören dömts likartat utifrån
eftersom den synnerligen grovt narkotikabrott har minimistraff 6 år.
Ja.
Och Sado fick 8,5.
Då återgår vi till Portugal då. Där har det ju hänt lite saker också. Rättegången i Portugals första domstolsinstans har ju varit då. Marcus Türker dömdes ju rejält där. 20 år och 7 månaders fängelse eller något sånt där, om jag minns rätt, för mord.
Ja, och där tror jag att den pågår eller ska pågå och börja snart en hovrättsförhandling i deras motsvarande instans då. Men man får väl se vad utfallet är där. Men obeaktat det så är ju han fortsatt häktad i vårat ärende, och skulle han frikännas så kommer det ju få bli en process i Sverige då kring de brott som han är misstänkt för kopplat till den här narkotikaverksamheten.
Mm. Ja, det blir spännande att se hur det fungerar där. Jag tänkte bara, hur ser det ut idag då? Det senaste som har hänt är väl att det har varit en skjutning i Hovsjö i slutet på förra året, 7 december. Det var personer från Saltskogssidan som öppnade eld mot några yngre killar. 3 stycken träffades av en 16-åring väldigt svårt, och där sitter folk gripna. Ni tog ju några som försökte fly ner genom Europa. Om jag förstår det rätt så har ni också gripit Saltskogledaren igen. Anslutning till detta på något sätt.
Ja, han sitter häktad tillsammans med flera andra då i misstänkta för delaktighet i det här mordförsöket i Hovsjö, där en ung man blir väldigt allvarligt skadad på gränsen till avlider.
Misstänks för grovt skyddad av brottsling eller något sånt, att han har hjälpt någon skjuten helt enkelt att fly.
Ja, och det kan ju utgöra sådana saker som att man vidtar olika åtgärder för att någon ska kunna undanhålla sig lagföring, fly eller gömma sig för rättsväsendet helt enkelt.
Och angående de här begreppen, Ronna-falangen, Saltskog-falangen, det är ju förenklingar såklart. Det är ju folk som kommer, som finns i de här grupperna, som inte bara bor i Ronna eller bara i Saltskog och så. Ronna-falangen i alla fall, med tanke på att man har sett att de här äldre i Södertälje-nätverket börjar röra sig mer kring, vad ska vi säga, den grupperingen. Skulle man kunna säga att Ronna-falangen är Södertälje-nätverkets senaste upplaga helt enkelt?
Ja, till viss del kanske, men det är inte så enkelt egentligen. Det är en del av, ska jag säga, nätverket Södertälje, alltså Södertälje-nätverket, som ändå finns kvar i en form, men består av lite olika grupperingar som är olika tajta liksom. Medans det som vi kallat och tidigare Saltskogsfalangen är egentligen ett helt externt nätverk nu som inte ingår i den, som vilket kanske gjorde då när konflikten drog igång. Så den kan vi ana liksom, att det blivit en väldigt tydlig linjedragning att personerna i Ronafalangen, de ingår i nätverk Södertälje, och de som var på andra sidan konflikten, de är någonting annat helt enkelt.
Och slutligen då, nu är de här tongivande personerna, ledarpersonerna borta, tillfälligt i alla fall. Men det finns fortfarande narkotika som säljs på gatorna. Det finns fortfarande en organisation kring detta. Har ni koll på vilka som har fyllt deras roller idag?
Ja, till viss del. Det finns alltid en viss osäkerhet och det kan finnas personer som är mer eller mindre bra på att hålla sig i skymundan. Liksom. Men vi har ganska god uppfattning om vilka det är, så att de kan ju bara vänta sig att vi kommer hälsa på.
Vi kanske får ta ett nytt avsnitt i framtiden då om den insatsen.
Så kommer det säkert bli.
Tack för att du kom hit, Rickard Holt, spaningsledare, Södertäljepolisen.
Tack så mycket.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.